Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till podden Resor med Vagabond. En gång i veckan så fortsätter faktiskt vi oförtrutet att prata om resandet såväl i Sverige som i resten av världen. Men vad då resor? I dessa coronatider så kan vi ju inte resa, kanske du invänder. Men det är ju faktiskt sant. Men på det svarar vi, det kommer snart en annan tid och under tiden så kan vi faktiskt drömma oss ut i världen och planera för framtiden. Men idag så ska vi faktiskt prata om denna nya coronasmitta och effekterna på turismen och resandet som förstås är katastrofala. Och det är det ju för sig för nästan alla branscher jorden runt, men jag vågar påstå att resebranschen och besöksnäringen drabbats extra hårt eftersom det ligger ju i hela deras DNA att människor förflyttar sig från hembygden till en ny plats. Och det gör ju knappt någon alls just nu. Ett land som drabbas hårt av nedstängningen av världen, men som ni inte pratar så mycket om, i alla fall inte så mycket som vi hittills har pratat om Italien och Spanien, det är Grekland. Och för nu är jag med mig Sofia Sofroniado som är svensk frilansjournalist och sedan en tid tillbaka befinner sig i Grekland. Hej Sofia, hur är läget?
Hej Per, jo men det är bra tack och lov får man väl säga i de här coronatiderna.
Det är det. Du är i Aten, vet jag.
Ja, jag och min familj bor i Aten sedan i september. Så att jag befinner mig mitt i utgångsförbudet just nu. Som infördes i morse. Det är lite speciell stämning i Aten just nu. Det är en väldigt livlig stad. Men den senaste veckan så är den är i princip folktom.
Ja, jag förstår det. Och när vi pratar nu så är det ju måndag och utegångsförbudet har ju precis införts. Men hur gör du då? Hur får ni mat? Frisk luft? Kan ni gå ut överhuvudtaget?
Det här annonserades i ett live-tal igår kväll och infördes, implementerades i morse då. Och då finns det en rad undantag från utegångsförbudet. Man får till exempel då gå till och från jobbet, man får gå ut för att handla mat eller mediciner, man får gå till läkare, man får hjälpa någon som är behövande, man får ta sin hund på en promenad och så vidare. Men för att göra det så måste man först då registrera sig på en myndighetssajt och ge sina personuppgifter eller då alternativt skicka in ett sms och sen ha med sig sin legitimation alltid. Och jag har sett på grekiska morgonnyheter hela morgonen här, hur man har placerat ut poliser i alla städer, de har visat då från de flesta större städerna, där man kontrollerar bilar, att det bara sitter två personer i bilarna, att de har sina papper, man stoppar fotgängare, så att det är liksom en stor förändring jämfört med vardagen i Grekland.
Ja, jag förstår. Jag tänkte, innan utgångsförbudet kom här på måndag morgonen då, så hade jag tänkt fråga dig om färjorna till övärlden fortfarande går och så. Men det känns ju redan som en irrelevant fråga, för nu antar jag att ingen rör på sig alls.
Nej, jag kan ju berätta att det var i mitten av förra veckan tror jag så kom uppgifter om att endast öbor, alltså bofasta på öarna, skulle få återvända till öarna. Därför att Från början då, så det första som hände i Grekland var ju att skolorna stängde ner, och så ganska kort därefter så beslutade man sig för att stänga ner museer, alltså platser där människor samlas naturligt. Så i princip allting utom apotek, myndighet, alltså myndigheter fungerar ju fortfarande ganska relativt normalt. Men apotek, livsmedelsbutiker med vissa begränsningar var de som tilläts liksom att fortsätta sin verksamhet. Restauranger och kaféer, men endast för takeaway och hemkörning. Så att, alltså, det har varit en jättestor skillnad. Men när det här infördes då, så var det många som inte riktigt tog det här coronahotet på allvar, utan åkte ut till sina sommarhus eller skickade barnen till släkten på någon ö eller sådär. Och efter det då så kom det liksom, då kom det mer och mer restriktioner från regeringshåll, och även flera stycken öar då som ville begränsa inflödet och liksom införde den här restriktionen att bara öbor fick återvända. 10 personer.
Alltså nu går nu, i hemmen. Så nu kommer polisen om du skulle trotsa förbudet.
Ja, jag ska försöka hålla mig. Men i morse så begränsades det ju än mer till 2 personer. Nu får man endast röra sig i par, så att säga.
Ja, just det. Det är samma regel som Tyskland för övrigt, har jag läst i tidningarna. Jag tänkte höra med dig, och vi ska liksom fokusera lite grann nu på resandet och turismen. Därför att det är ju en väldigt viktig del av Greklands ekonomi. Ungefär en fjärdedel av BNP i Grekland kommer från turismen. Och då tänker jag lite grann, jag tror att du har pratat med en del folk sådär, och vad säger folk, vad tror man om framtiden? Alltså det är en sak att det är kris nu, men det är ju ändå lågsäsong, även om påsken kommer snart och sen kommer sommarsäsongen. Men vad tror man om framtiden?
Grekland är ju otroligt beroende av turismen. Dels därför att vi har så otroligt många öar som är bebodda. Jag tror att det är omkring 200 öar som är bebodda av drygt 2000 som finns i Grekland. Och många av de här öarna är ju helt beroende av turismen. Alltså, ja. Alla verksamheter, hotell, restauranger, taxichaufförer arbetar liksom under sommarsäsongerna där det kommer mycket turister, och sen så lever man på det hela året sen. Likaså är det väldigt många säsongsarbetare i Grekland. Alltså människor som bor på fastlandet och så sommarsäsonger bor de på öarna och jobbar inom turism, hotell, restaurang och så vidare. Och så lever de på det liksom resterande år och har ett annat arbete eller hittar inget arbete under vintersäsongen. Så att nu i april så skulle ju då säsongen börja runt om i Grekland. Väldigt många väntade på att åka ut löarna. Det har bedrivits massiva rekryteringskampanjer precis som varje år inför sommarsäsongen. Men den har ju nu, på grund av att man stängde, beslutade sig för att stänga alla hotell och korttidsuthyrningar i hela Grekland, förutom 5 undantag i förra veckan.
Vilka var de?
Vilket har gjort, det var 3 hotell i Aten, 2 i Thessaloniki och 1 i övriga Grekland.
Oj,
vad jag förstår. Och sen, alltså, det är väldigt, väldigt begränsat. Liksom.
Precis.
Det återstår att se.
Ja, exakt. Jo, men vi vet ju ingenting egentligen. Jag tänkte fråga dig lite grann också om vad folk anser om restriktionerna. Därför att det finns ju de som har argumenterat för att restriktionerna i sig kommer att kanske skada mänskligheten, kan man nästan säga. Det låter storvulet, men faktiskt mer än själva coronasmittan. Och en av de som har framfört den åsikten är en professor i epidemiologi vid Stanford universitetet. Han är för övrigt grekättad eftersom han heter John Ioannidis. Och han tror att dödligheten kommer att bli extremt lågt när vi summerar det här någon gång i höst kanske. Men han har argumenterat för att dödligheten globalt sett i slutändan kan visa sig att vara så låg som 0,05% utslaget på alla länder då. Ungefär 0,5 promille blir väl det. Och lägre än en säsongsinfluensa. Och om det stämmer, han är förstås inte helt säker, det är ju ingen förutom de mest okunniga kanske, så är nedstängningarna av världen farligare än viruset och faktiskt ganska irrationellt. Och han har därför sagt att då många länders drakoniska åtgärder med reseförbud, skolstängningar och karantänsregler, så har han gjort en liknelse som är lite fyndig då. Frågan är om den är sann, men It's like an elephant being attacked by a house cat. Frustrated and trying to avoid the cat, the elephant accidentally jumps off a cliff and dies. Så, jag hörde också folk som bakade pizzor och turister i Rom vanligtvis som också har uttryckt likadant att nedstängningen är en större katastrof än viruset. Och du är lite nyfiken på hur man resonerar i Grekland. Finns det så att säga någon kritik av själva myndighetsåtgärderna?
Ja, alltså man får ju lov att säga att för ekonomin har ju de här åtgärderna varit katastrofala. Mm. Alltså, det ser vi ju runt om i hela världen, hur vi har påverkats. Och så har det ju varit även i Grekland. Och man får väl säga så här, att de reaktioner jag har sett har väl varit mest av den arten att greker är generellt, om man får generalisera, väldigt sociala varelser. Man är inte van att stanna hemma. Man är van att vara ute, socialisera, ta en kaffe, göra olika saker. Så att det jag har uppfattat har varit mest kritik mot den här socialiseringen. Att liksom samlas i hemmen eller gå ut och träffas ute och vara ute och ta en kaffe och stå i solen och så vidare och så vidare. Det har pågått liksom stora kampanjer i tv och från myndigheter. Man har gjort reklamfilmer under hashtaggen Men med Spitty, och det betyder stanna hemma. Och de flesta har ju liksom accepterat det ganska bra. I början var det kanske snarare så att man kritiserade företag som hade många anställda, att de fortsatte låta dem gå till jobbet och så vidare. Men det har ju en otrolig påverkan på serviceindustrin och många andra företag också här i Grekland såklart. Och resultatet av det får vi ju se längre fram. Redan innan corona blev en pandemi och Grekland var särskilt drabbat, så kom Mitsotakis, premiärminister Kyriakos Mitsotakis, med nyheten om att vi förmodligen inte uppnår det BNP-överskott som vi är ålagda att uppnå varje år på grund av lånen då.
Nej, just det.
Nödlånen som vi fick under de här åren. Vi kommer inte nå upp till det, därför att vi har ju haft i Grekland, precis innan den här coronapandemin bröt ut, så var det ju väldigt mycket fokus på de många flyktingar som kom till gränsen i norra Grekland och även till öarna efter beskedet från Turkiets president Erdogan då om att öppna gränserna mot Europa. Och det har ju varit en stor grej liksom veckorna innan, där det har lagt massa resurser och där man har liksom stått inför en stor utmaning, kan man väl säga. Och även liksom ekonomin har balanserat upp det. Så det har ju varit liksom en lång period av svårigheter i Grekland under många år. Och sen så kommer nu corona på det.
Ja, precis. Så Grekland har ju drabbats av återkommande kriser, kan man säga. Vi minns ju den ekonomiska krisen, det var väl runt 2009. När många varnade, åk inte till Grekland för att det finns inga europengar i automaterna, i bankomaterna. Och då minns att jag mejlade ner till kvinnan på Naxos som vi brukar hyra lägenhet av och frågade, är det så att det inte finns pengar i bankomaterna? Och hon liksom nästan bara skrek tillbaka, det finns så mycket pengar som helst i bankomaterna. Det här är bara vad tidningarna skriver. Jag tror att Forex gjorde en reklamkampanj, kom in till oss istället, man vet aldrig om det finns pengar i Grekland. Så att det var, precis. Och sen, som du säger, sen kom ju flyktingkrisen som också naturligtvis har skrämt bort en del turister under perioder. Men Grekland har ju hämtat sig, och tittar man på statistiken över resan till Grekland så har man ju sett att de senaste åren så har det ju ökat. Och framförallt från Sverige. Alltså förra året var ett bra år för svensk turism i Grekland, kan man säga.
Ja, det har ju det. Och jag vet att just vissa öar har ju påverkats, hävdar de själva, av inflödet av flyktingar och den situationen som har varit.
Ja, Lesbos förstås.
Men Lesbos främst kanske, ja precis. Därför att det är en ohållbar situation och de anser själva att de skildras negativt liksom, utifrån situationen som varit. Det är väldigt infekterat, den här debatten just på de öarna.
Men hur tror du att det kommer se ut nu? Alltså, om man säger turistsäsongen när det gäller utländska besökare drar ju igång på allvar i juni och på riktigt på allvar i juli kanske man kan säga. För att juli och augusti är ju verkligen peak-säsongen så att säga. Finns det någon, när du lyssnar runt i Grekland, finns det någon som helst optimism om att man kan vara tillbaka på banan då? Eller tror man nattsvart att det kommer gå åt helsike hela den här säsongen?
Alltså jag skulle säga att det är väldigt blandat. Men greker generellt, om man nu får generalisera igen. De flesta känns det som liksom kan inte vänta på att den här karantäntiden ska vara över så vi kan gå ut och leva igen. Liksom. Det känns väldigt ohållbart att sitta inlåst i 2 veckor i princip. Nu är det lite överdrivet formulerat. Medan andra säger att ja, men vi får väl se om det nu kommer någon sommar överhuvudtaget, om skolorna startar igen, om vårt café kan öppna upp för verksamhet och ha kunder igen. Liksom. Det är väldigt dubbelt där. Man har en förhoppning om att livet ska gå tillbaka till det normala, men samtidigt en skräck inför vad resultatet blir. Liksom, hur ser notan ut när den här karantäntiden är över? Mm. Vi ska också komma ihåg att nu har vi på onsdag så firar ju Grekland sin självständighetsdag, vilket är en stor nationell helgdag där allting är stängt en röd dag och man har stora parader och så vidare. Och det kommer ju inte bli av i år. Snart har vi den största högtiden under året för alla greker, vilket är påsken. Då man samlas överallt och liksom firar under flera dagar och så vidare. Och det blir förmodligen inte heller av.
Nej, för då reser grekerna själva väldigt mycket till olika platser inom landet, va? Är det inte så?
Jo, precis. Och det gör man ju också under karnevalsäsongen, att man åker till städer och så vidare. Och då var det ju mycket, även fast karnevalerna stängdes in, så var det ju fortfarande öppet på vissa hotell. Liksom, hotell, och man kunde åka runt och man visade det. Nu kommer det inte vara så. Så under påsk, menar jag. Och då får vi se hur man hanterar det. Men jag skulle säga att de flesta försöker hålla sig positiva och försöker uppmana till både grekerna själva att semestra på öar och på olika delar av fastlandet, men även utländska turister att kom hit, det här är över snart. Ja. Vi har en sommar och en höst att se fram emot. Kom hit, vi vill att ni ska komma. Vi kommer snart vara på banan igen liksom.
Det som talar för att Grekland.
Så det är väldigt över.
Ja, precis. Det talar väl ändå för att Grekland kanske, när det väl är över, inte kommer att vara, kommer kanske klara resa sig, tänker jag, relativt snabbt. Det finns saker som, jag tänker på imagen, eller vad man ska säga, vad folk tänker. Och Italien har väl liksom drabbats värre på så sätt, eftersom smittan, epidemin är värre där. Så kommer kanske det dröja längre tid innan folk liksom återfår förtroendet för Italien. Medan däremot Grekland har ju, och det är ju ett gott tecken, talats ganska lite om här i Sverige. Alltså om smittan i Grekland, väldigt lite. Det var egentligen först idag när det var utegångsförbud som utlystes som jag tyckte att det kom upp liksom på huvudnyheterna, på radionyheterna. Annars har det varit ovanligt tyst. Och det är ju relativt, officiellt sett i alla fall, relativt få drabbade i Grekland, är det inte så?
Jo, det är ju det. Det har ju varit. De senaste siffrorna var 624 smittade, bekräftat smittade i morse. 34 svårt sjuka och då var det också 15 döda i morse. Och sen så ökade det antalet, två stycken här nu innan lunch som avled. Ja. Men antalet smittade är ju väldigt lågt.
Det är lägre, bra mycket lägre än, precis, mindre än hälften av jämfört med Sverige och. Och Grekland har ju snarlikt mycket invånare som Sverige väl.
Och vi får komma ihåg att vi är ju grannar med Italien. Och har väldigt mycket kontakt, färjetrafik och annat emellan länderna. Där man har tiotusentals bekräftat smittade. Så att det är ju ändå förvånande lågt antal. Och jag hoppas verkligen att stanna där. Och av den anledningen så tror jag att väldigt många också köper att vi är i karantän ett tag nu. Det är helt okej.
Okay. Just det.
Men det är också mycket skämt och ironi över den här situationen. Jag tror att många måste liksom hantera det på det sättet därför att det är så absurt. Jag har aldrig varit med om en liknande situation under min livstid där man inte har tillåtit sig att gå ut som europé. Liksom.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det andra då som är oroade för vad det här kommer att innebära. Jag läste en debattartikel i kulturartikel i Dagens Nyheter häromdagen av den liberala debattören Johan Norberg. Och han menar på att just det öppna rörliga samhället kan bli ett offer för den här epidemin. Och han argumenterar snarare för att visserligen sprider då turism och resande, det sprider absolut smittan, det kan ingen tala emot. Men det är också så att en väldigt rörlig värld gör oss också totalt sett så att säga mer motståndskraftiga mot pandemier eftersom vi blir inte lika utsatta. I tidigare epidemier så har det varit så att de som har varit hårdast drabbat, så det till exempel spanska sjukan, det var isolerade befolkningar som fortfarande, det fanns ju många fler sådana i världen på den tiden. Öar i Söderhavet och folk som bodde uppe i Alaska och även i Norrland i Sverige så drabbades man alltså värre där man har haft mindre så att säga utbyte med folk från andra platser. Drabbades mycket värre. Så på så sätt så är då det här enorma resandet vi har i världen, det var 1,4 miljarder människor i världen som förra året gjorde en internationell turistresa. Så är det både så att säga ett sätt att sprida virus och det är också ett sätt att göra oss motståndskraftiga mot virus. Det var den lite hoppfulla slutsatsen han hade då om att det inte är en bra idé att liksom kritisera den här fria rörligheten när man väl har fått bukt med det här så att säga. Så det är hoppfullt om framtiden i alla fall att vi måste fortsätta att resa när det här är över.
Ja, verkligen.
Eller hur? Ja, vi får hoppas på det. Och så får vi hoppas att folk väljer att åka till Grekland så fort faran över är utlyst så att säga. Om du går och handlar någonstans då, jag vet att du bor ju lite snett bakom Akropolis. Var går du och handlar någonstans? Går du igenom marknaden i Monastiraki och bort mot den här stora gatan med saluhallen Athinas? Eller var går du någonstans?
Ja, det är min strosartur skulle jag säga. Om jag liksom vill ha lite Aten sådär, då går jag upp genom Monastiraki och ner mot marknaden och de områdena där som alltid är fulla av liv och där det är liksom, jag kallar det min strosartur därför man behöver tid på sig för att gå den här turen därför att du kan inte gå så fort i det här myllret av människor och turister som alltid är där och smockat med restauranger och kaféer och ofta levande musik liksom även vardagar och sådär.
Okej, men då får vi hoppas att du i alla fall får en promenad, att du får tillstånd, ett sms eller ett papper som ger dig tillstånd att du åtminstone får ta en promenad till mataffären då. Och att det solen skiner. Ja, att solen skiner på dig. Det kanske skiner upp nu efter regnet, får vi hoppas också.
Ja, och jag hoppas att ni har det bra i Sverige och att resten av världen, vart ni än befinner er och att det här är över snart. Det här är ju fruktansvärt allvarligt läge ändå, får man säga.
Absolut. Det får vi hoppas. Tack ska du ha Sofia Sofronado och ha det bra framöver.
Stort tack Per. Ha det fint.
När land efter land har stängt sina gränser och infört karantänsregler så fastnade ju också många svenskar där ute i världen. För att alla är ju, gudskelov, inte hemma samtidigt. Eller fastna blev kvar kanske man ska säga. För ett par veckor sedan så läste jag en notis i tidningen om ett 40-tal svenskar som blev kvar på grund av coronasmittan på en ö i Maldiverna som heter Kurdu. Och jag har varit på den ön där tidigare och när jag reste runt på Maldiverna 2008 för att skriva för Vagabond. Och jag kan säga att när jag läste den här notisen så tyckte jag inte så värst synd om turisterna i paradisö-karantänen. Värre kan man ha det i sin splendid isolation. En annan svensk som blev kvar på sitt resmål, en av många, många tusen på grund av karantänsregler, det var Lena Majlis dotter som har lägenhet i Alicante i Spanien och vars tonårsdotter också går i skolan där nere. Men i lördags, för två dagar sedan när vi spelade in det här, så kunde hon till slut flyga hem till Stockholm. Och hej Lena, nu är du hemma i Stockholm igen. Hur är läget?
Hej Per! Det är bara fint.
Ja.
Inga symptom.
Inga symptom, vad skönt att höra. Vi hade ju först tänkt spela in det här i en liten poddstudio på Vagabond, men på grund av de regler och rekommendationer som finns nu så kör vi det på Skype istället. Lyssnarna får stå ut med något sämre ljud, men så är det just nu. Hur såg det ut i Alicante fram till i lördags då, när du åkte därifrån?
Ja, det var lite lustigt att jag landade i Alicante ungefär 24 timmar innan det här undantagstillståndet trädde i kraft. Och de lokala myndigheterna hade faktiskt redan påbörjat nedstängningen av stan. Så att när jag kom med flygbussen så såg jag lite folk på stan. Det brukar vara mycket en lördag morgon. Jag såg mer poliser än vanligt och jag såg också hur de höll på att stänga av både stränder och parker. Och bara något halvt dygn senare så inträdde ju det nationella undantagstillståndet.
Och det här var någon gång i början, mitten av mars, eller när var det?
Ja, det var mitten av mars.
Mitten av mars var det, just det.
Ja, så att det är, jag tror Spanien nu är på sin 11:e eller 12:e dag idag när vi spelar in det här.
Och det innebar då, så småningom när det här utegångsförbudet utlystes då, att gatorna i Alicante var tomma, uteserveringarna var tomma, stranden tom, eller hur var det, hur såg det ut?
Helt folktomt.
Ja.
När man lutade sig ut från sin balkong och tittade ut på gatorna så såg man bara människor som gick med Dramatenvagnar, antingen tomma på väg till eller fulla på väg från närmaste supermarknad. Och i butikerna vid ingången så stod det vakter som såg till att det inte var allt för många besökare i butiken samtidigt, för att man inte skulle komma för nära varann. Och de hade klistrat upp tejp vid kassorna hur långt avstånd det måste vara mellan en själv och den som stod framför. Så att ett helt stängt land. Och det handlade inte om att själv känna ansvar och känna att okej, jag är förkyld, jag stannar hemma från jobbet, utan det är ett förbud att ta sig till jobbet. Alla företag stängda förutom någon enstaka bank, några apotek och matvarubutiker.
Just det. Och det är ju stora skillnader mellan Spanien och en del andra länder också, och Sverige. Så att vi har ju valt den frivilliga vägen, för att under den här veckorna som har gått här nu, så det har ju varit tommare även här. Men har ju faktiskt inte sett poliser och andra, så att säga, makt. Alltså det har inte varit några poliser ute på stan för att övervaka det hela. Inte mer än normalt, så att säga. Ingen som smet ner på stranden och badade i smyg. Du såg inget sånt.
Jag såg inte, men jag läste på några sociala medier och såg exempel på några som hade filmat på en strand i en grannort till Alicante, och där polisen snabbt som ögat var där och plockade upp dem och delgav böter också.
Ja, det är hårda bud.
Ja, det är hårda bud, och det går inte att försöka frångå de här reglerna. Det gör man bara inte.
Gå ut med hunden får man göra, jag har förstått.
Man får gå ut med sin hund en liten promenad. Man får inte ta med sig något sällskap som man går i armkrok med eller går bredvid som följer med och går ut med hunden. Utan en hund, en förare.
Ja, hårda bud. Jag läste i tidningen om en italienare som korttidsuthyrde hundar så att folk skulle kunna ta sig en laglig promenad. Folk som inte har hund då. Ganska finurligt.
Ja, men hundar är väldigt vanligt husdjur i Spanien.
Ja,
många har hund. Så det var väl lite tack vare det som människor någon gång per dag åtminstone kom ut. Men lagen säger också att man får inte stanna och prata med en annan hundägare.
Ja. Vad sysslade du med under den här långa karantänstiden då? Vad gjorde du?
Ja, vad gjorde jag? Jag var i Alicante i ett explicit ärende och det var att sälja min bostad för att köpa en ny bostad. Det visade sig inte vara helt lätt eftersom även de juridiska myndigheterna och de kommunala instanserna stängde igen. Men tack vare jobbdator, internetuppkoppling och telefon så kan man ju åtminstone utföra ett jobb om man skulle behöva. Men trots det så måste jag säga att det kändes just det här att blotta tanken på att jag kan inte kliva ut med en fot utanför min dörr i mitt hus även om jag skulle vilja. Den känslan var helt handlingsförlamande. Jag var både handlingsförlamad, jag blev rastlös samtidigt som jag inte liksom kunde nästan tänka klart. Och då var det här ändå bara i 5 dagar. 2 dagar regnade det och då var det ännu värre därför att då kan man inte ens befinna sig på en balkong eller terrass till exempel. Det var en märklig känsla. Det var nästan lite grann som att vara med i någon sån här krigsfilm eller något sånt där. Jag kunde inte få ihop min vanliga vardag med det här som inträdde. Det var väldigt spooky.
Ja, och jag förstår det. Hann du kommunicera med några andra Alicantebor om vad folk tyckte om de här, alltså dels om smittan naturligtvis, och det är inte så mycket att tycka om kanske, det är som det är, men vad man tyckte om samhällets ganska drastiska åtgärder?
Ja, men dels så kunde jag faktiskt prata med några grannar rakt över gatan som helt plötsligt började spanjorerna spendera mer tid ute på sina terrasser. Bara en sån sak. Det var också lite ovanligt. Medan vi nordbor eller vi inflyttade oftare kanske spenderar tid utomhus. Men jag pratade med några spanjorer och jag läste ganska mycket på sociala medier av spanjorer. Jag vet inte, jag fick en känsla av att de förstår allvaret i det här. Jag tror de fattar, särskilt i turistområdena, att om vi inte hörsammar och lyder det myndigheterna säger åt oss nu så kommer vi inte ha några turister i sommar. Alltså juli och augusti är ju de månaderna eller den perioden under året då många småföretagare på turistorter och längs kusterna och i storstäderna också i Spanien tjänar hela sitt uppehälle för hela året kanske.
Ja, precis.
Jag tror att spanjorerna kände att nu måste vi göra det här för att vi ska få en dräglig sommar överhuvudtaget i våra business. Det tror jag var deras starkaste drivkraft, att lyda order.
Ja.
I kombination med att det är ju ändå bara 40 år sedan Francos regim föll i Spanien. Och många spanjorer har ju levt under diktatur. Och med det har ju de, tror jag, åtminstone några äldre damer som jag lyckades kommunicera något så när med, så som beskrev att när myndigheter eller polis, de bråkar man inte med. Jag tror att spanjorer har mycket större rädsla för auktoriteter, polismyndigheter än vad den typiska svensken har.
Ja.
Jag tar lite generaliserande.
Ja, de äldre har minnen av just precis av poliser som kunde utöva makt på ett väldigt hårt och grymt sätt.
Det ligger lite grann i den spanska folksjälen också, även för yngre generationer. Sen var det ju också helt fantastiskt i Spanien att man drog igång det här att klockan 20.00 varje kväll så gick alla öppnade sina fönster eller gick ut på sina balkonger och applåderade och tjoade. Och så är det ju ganska smala gränder så det blir eka ju, så det blir en ganska härlig atmosfär.
Ja, det...
Och dessa applåder var ju för att hedra sjukvårdsarbetarna.
Just det. Ja, det där var ju fantastiskt. Jag läste om det där i tidningarna. Jag var ju själv i Alicante i höstas och lite inspirerad av att du hade propagerat för Alicante, så tänkte jag att jag åker dit. Och jag skrev ju om det för Vagabond i ett nummer som kom ut för inte så länge sedan. En guide till Alicante. Och jag måste erkänna att innan jag åkte så hade jag en del fördomar ändå. Och de handlade om att det var allt för många och allt för stora höghus i grå betong med tusentals semesterlägenheter. Men jag upptäckte ju då att Alicante är ju en enormt charmig spansk stad med stränder, gränder, kyrkor och medeltida, till och med antika rötter. Lite grann som ett sorts mini-Valencia eller mini-Barcelona kanske man kan säga. Men vad är det som har fått dig att fastna för Alicante och hur kom du dit från början och varför blev du en återvändare så att säga? Det är jag nyfiken på.
Ja, jag hamnade i Alicante för 12 år sedan. Först på en golfresa faktiskt. Då jag åkte in till Alicante stad på en kväll. När jag bara skulle vara där några dagar och spela golf. Och blev blixtförälskad i den stan. Och tänkte att det här har allt. Och det som jag tror att som många andra också förälskar sig i den staden, det är ju att det är strand och stad i ett. Det är en stor liten stad eller en liten storstad, hur man väljer att se det, med 320 000 invånare. Jag tycker att det är Spanien på riktigt. Och när jag säger på riktigt så menar jag det är övervägande spanjorer och spanjorerna har inte tillåtit nordeuropeerna att liksom ta Alicante i besittning i och med att det är en ganska stor stad från början.
Ja, precis. Ja, men det var verkligen mitt intryck också. Det är inte, ja, det är inte Kanarieöarna så att säga.
Absolut inte.
Nej.
Gångavstånd överallt. Välkomnande människor. Ja, men det är en stad som har precis allt och ett bra prisläge.
Ja, just det. Ja. Hur tror du då att den här sommarsäsongen, det kan du förstås inte veta, men hur tror du det kommer att vara i sommar? Tror du att, att det kommer komma turister och att det kommer återgå till det normala?
Alltså jag tror att, och hoppas av hela mitt hjärta, att om spanjorerna håller i det här, nu är de ju inne på 12:e dagen av undantagstillstånd, om de biter i och inte ger vika för att börja rucka på de här reglerna som gäller. Och om de därmed lyckas stoppa smittan. Då är jag helt övertygad om att sommarturistsäsongen kommer vara precis som det var i fjol eller i förfjol eller tidigare. För jag tror att många näringsidkare där är ju små familjeföretag. Och jag tror att lika snabbt som de liksom fick stänga igen och bära in alla bord och stolar på sina uteserveringar, lika snabbt är de beredda att gå tillbaka. För de har inget val, det är deras liv. Och jag tror att myndigheterna kommer vara stenhårda fram tills så att de vet att Spanien kommer kunna öppna igen i sommar.
Just det. Ja, det låter ändå hoppfullt. Och det, kanske då kan det här faktum att det är många småföretag vara positivt. Alltså det blir ju inte positivt nu när de inte får någon lön och inga inkomster. Det finns ingen säkerhet så att säga. Inga marginaler kanske. Men å andra sidan som du säger så kan man vara snabba att ställa om och börja köra igång igen. Man behöver ju inte, man avskedar inte sig själv så att säga. Utan man lider och försöker stå ut nu fram till det att turisterna återvänder helt enkelt. Ja, jag får tacka dig Lena. Vi gjorde ju det här samtalet nu på Skype. Det är därför det låter lite som det gör. Det låter inte som det brukar helt enkelt. Men som sagt, rekommendationer och regler från såväl myndigheter som förlaget som Vagabond tillhör, Egmont, har ju satt stopp för att vi skulle knö in oss tillsammans i Vagabonds väldigt trånga poddstudio. Men kanske, tänker jag lite optimistiskt, så får vi ses du och jag över ett glas kallt vitt vin och några nygrillade sardiner på strandpromenaden i Alicante när allt det här är över.
Gärna det, it's a deal, Per.
Eller hur, vi bestämmer det tycker jag. Tack ska du ha för att du, tack för att du var med, Elena.
Tack, Per.
Tack, hej då. We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.